Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hit it or quit it.
Nu känner jag kanske att det kommer bli, jag ska försöka, käften kanske kommer gå.
I ett,
jag ska låtsas vara zen.
Men vadå, känner du dig hetsig eller bara att du är väldigt passionate över det vi ska prata om?
Nej, jag är inte eller, ja, hetsig bara. Nej men jag också, jag hade precis en telefonintervju på vägen hit. Pratar så mycket, bara snacka om. Makes no sense.
Jag tror hon
kände bara, okej, det här blir inte lätt att transkribera och få. Jag sa till henne på slutet också att du måste få det att låta lite sammanhängande, det som jag säger.
Perfekt.
Men hoppa från en sak till en annan, bara svara ens på frågan, har pratat i 10 minuter.
Alltså så glömmer man bort, vad var frågan egentligen?
Ja,
kan du ta det bara från början, vad sa du?
Gud, vad jobbigt jobb.
Vet du vad? Jag tror att det oftast låter värre för en själv.
Ja. Jag ska inte, kommer inte läsa det sen ändå.
Nej, just det. Skitsamma.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag kände nu, jag har varit, liksom också haft mycket energi idag. Jag vaknade innan Freddy.
Mm.
Och bara, jaha, här ligger man då och undrar vad klockan
är. Men var klockan 4 eller?
Nej. Nej, men då var klockan 7.
Nice.
Och han hade liksom inte vaknat, så låg jag kvar där och bara, ja men tänkte lite grann, så bara, ah, men vet du vad, jag tror att jag orkar springa, så jag gick och lämnade på skolan och sen så sprang jag och sen så helt underbart, jag jobbade hemifrån första gången, när Andreas var där så var vi liksom ensamma i lägenheten och jobbade och Andreas lagade lunch till mig, nej men alltså. Jag bara, gud, så här kan det vara.
Hey, you.
Ja, och liksom, så fick jag ändå jobb gjort. Nej, men vet du vad, 100% bra. Men nu kände jag bara när jag satt här och skulle ta det lugnt. Så bara, jag är ganska trött.
Mm.
Men på ett ganska skönt sätt ändå.
Härligt.
Hur mår du?
Gud, det har varit en berg-dalbana idag. Känns bra.
Ja, idag bara. Ja,
ja idag. Jag tycker det här är ett högst världsligt problem, det inser jag. Alltså att man tycker att det är jobbigt med sin renovering av sin lägenhet.
Alltså ja.
100%. Men det är ändå,
det kan ändå vara jobbigt med även liksom världsliga ting så att säga.
Ja men verkligen. Ja. Det är bra. Alltså det hade absolut kunnat vara värre, men jag är också väldigt, jag vet inte om det är på grund av flytten eller om det är på grund av att man är bara gravid och hormonell. Men jag är ganska lätt irriterad. Och just det här att det svänger och så.
Ja.
Jag är rätt lätt irriterad. Och mycket av irritationen är riktad mot min man tyvärr. Och han jobbar på. Han gör så bra.
Ja.
Han kämpar på. Jag försöker också vara trevlig. Men jag säger också till honom. Jag blir så här, det är bara för att det är han som är där.
Ja, precis. Ja.
Han har verkligen inte gjort något. Men det, du vet när man är bara så här. Jag har bara mitt tålamod. Jag känner mig som att jag är PMS hela tiden.
Ja.
Det är astråkigt.
Det är väldigt jobbigt för man också bara så gillar inte att vara sån.
Vet,
alltså den personen man blir då.
Nu.
Ja. Och så kan man inte riktigt stoppa sig för det har redan hänt. Liksom. Man har redan sagt det där onödigt.
Oskön att leva med. Men han försöker, jag märker också att han försöker vara så här.
Okej.
Okay. Ja, exakt. Okej.
Absolut.
Men jag har faktiskt otur med olika diverse leveranser och grejer. Och jag bara handskas med så himla... Det är så många människor. I morse var det som ett skämt. Det kändes som att jag är med i någon sitcom. Alltså med hur mycket som det rings, jag svarar, jag pratar med dig. Du frågar mig någonting och så kommer någon annan. Huset var verkligen fullt av olika personer som ska göra olika grejer.
Mm.
Och så ska jag vara... Samlingscentral. Och jag blev lite overwhelmed. Men jag har tänkt på vår kompis Jonathan Rollins. Komiker. Laughouse. Check him out. Han är alltså kritisk kring svensk. Han är från USA. Han är kritisk kring svensk kundservice. Och det har jag verkligen alltså fått erfara.
Ja.
Men ni är... Alltså vissa, jag ska inte gå in på allting, men vissa också rakt av ljugit. Det berättade jag.
Ja.
Alltså man bara, du ljuger för mig just nu.
Och också så här, det är jättelätt för mig att ta reda på att du ljuger. För du ljuger om någonting som gäller mig. Alltså.
Ja, det jag vet för sure att jag inte ljuger. Det vet ju inte du eller någon Precis. Annan, men det vet jag i mitt hjärta.
Exakt.
Och då är det någon av er som ljuger och det är så konstigt. Men de grejerna i alla fall kommit nu. Och det är Skönt. Bra. Men i morse så var jag också med om så här. Vi har haft en leverans som har funkat bra. Annars, alla andra typ 10 leveranser funkar inte. I helgen var det garderoberna skulle komma. Då gick Ikeas bil sönder. Man bara, har ni bara en bil eller? Bilen kom och
svårt att föreställa sig.
Och så säger alla olika som bara, de kommer ringa för att boka ny beställning. Ingen ringer, ringer igen. Bara, ja men nu kommer de ringa inom en timme. Ingen ringer. Ringer tredje gång. Nej, du har fått fel information. De kommer inte komma. Okej. Okay. Måste andas.
Mm.
Men idag så skulle en grej komma. Och då tänkte jag på. Jag bara, fan det här har funkat smidigt. Kommer dagen, den ska komma. Jag fick en tid. Då ringer de en kvart efter den skulle ha kommit. Någon chaufför som bara. Ja, lastbilen var för stor för att ta sig förbi Essingeleden. Det vet inte jag vad det menas. Men det är väl någon boom där eller någonting. Så du får boka om och skriva att vi ska ta en liten bil. Jag bara. Inte det här liksom literally ert jobb?
Också.
Jag bara, men kan ni bara ta en mindre bil då? För du har väl andra grejer där? Han bara, men det kommer inte kunna leverera typ. Vi kommer inte kunna åka Essingeleden. Jag bara, men kan ni ta en annan väg? Eller?
Liksom... Också, är det för mig att gå in och boka om Exakt. För att ni har tagit fel bil?
Ja, men då är det så. Jag bara, det kan väl inte vara jag som måste specificera vilken typ av bil ni ska använda?
Men alltså...
Han bara, men ja, det här... Eller,
för du har väl aldrig fyllt i så här, ta stor bil.
Nej, men tydligen finns det, om man vill ha någon särskild kommentar till föraren. Ja, men det här är ju liksom, logistics är ju eran service.
Snälla då, bara, det ska vara de här däcken. Alltså,
det här
snälla.
Var Bring, jag vill säga det.
Okay.
En icke-shoutout. Så sa de att jag måste kontakta företag som jag har köpt grejen ifrån. Jag bara, okay, men kan inte du bara boka om till mig? Nej. Det kan inte han göra. Ringer till dem. De bara, nej, det här måste ju de höra av sig för att boka en ny tid. Jag bara, då blev jag tokig. Och då kunde hon hjälpa mig. Hon bara, jag kan ringa dem och säga till hon bara, det här är fel. Liksom. Du kan ju inte bestämma över de här bommarna och vilken bil och vilka vägar
alltså,
de ska ta.
Alltså det är så tokigt. Ja.
Så då blev jag tokig. Alltså i morse,
tokig.
Jag skakade. Det var så mycket och jag kände också så här, jag håller på med malfunction som en robot när du börjar pysa ur öronen och de börjar snurra runt så där kände jag.
Men då,
jag
hur, bara, på vilket sätt liksom höll du på att explodera? Inte att du skrek på den här kvinnan.
Nej, jag sa också det. Och det har jag sagt till alla som jag pratar med förutom den här chauffören. För jag kände också att det här är ditt problem. Men att jag förstår att det här är inte du som gör det här.
Nej.
Men jag sa också till henne att för hon liksom tog inte emot riktigt min kritik. Jag bara, så du förstår, så jag vill framföra kritik. För jag tycker att det här är jättedåligt hanterat och så vidare. Hon bara, men det här är ju Brings. Jag bara, men ni samarbetar ju med dem.
Ja, precis. Och du kunde ju tydligen lösa det. Och det borde ju ha kommit först.
Exakt. Det är det här som John också säger. Att det är inte top of mind. Men jag var bara så här, nej. Jag bara, nej. För han sa, det var exakt det här jag frågade honom. Kan inte du fixa det? Och han säger nej, han säger att jag ska ringa hit. Jag vill bara ha mina grejer. Och jag sa bara så här, jag kan inte acceptera det. Ni får lösa det.
Ja.
Då var hon bara så här, men jag ringer dit.
Ja, det är... Tråkigt. Ja.
Men sen så gick jag på något event, ett event för L'Oreal som jag samarbetar med. Och först, jag kom dit som ett ånglok. Alltså jag kände mig verkligen, då när jag höll på med malfunction. Så träffade jag två kompisar där, Leila och Christelle. Och så frågade de hur jag mådde. Och då var jag så nära på att gråta. Då kom tårarna i mina ögon. Och bara, nej ni får inte titta på mig. Titta inte på mig.
Perfekt.
Frågade inte mig, titta inte på mig. Och sen...
Sen började du gapskratta.
Ja, verkligen, vi hade så trevligt. Jag har skrattat.
Vad nu? Bra. Jag vet, ja, då får vi se vad
sen är
den här timmen har. Och
det är ju toppen.
Skönt.
Jag träffar en som heter Benita. Hon är på där vi är rätt, Tessinparken. Underskattad av mig. Otroligt
ja, härligt. Fint.
Jättefint där. Jag ska hänga där mer. Och hon är jättehärlig. Jag ska tipsa er som är gravid också. Hon har, jag tror att det är på måndagar. Så har hon så här barnvagnspromenader där vid Djurgården. Du har säkert sett dem när de kommer så här.
Djurgården är bekant för Djurgården.
Nej, men om du, okej. Men hon har haft det länge. Sen hon själv blev gravid tror jag. Det hittar jag på kanske. Men,
jättetrevligt.
Alltså liksom vem som helst kan komma. Man behöver inte anmäla sig eller någonting. En gång i veckan. Gratis.
Man bara joinar.
Och bara joinar. Så stannar de så gör de så här pausträning.
Kul. Jättetrevligt.
Hon är supertrevlig. Så, it's a shoutout.
Vad kul.
Okej, nu har ni fått höra om renoverings
haveriet.
Podden.
Ja, men ja, ska vi snacka om något annat än renovering? Det ska vi.
Det är det enda jag snackar om.
Det är det enda du snackar om.
Men så jag tycker det är dags att snacka om något annat. Har du inte noll? Ska vi köra en eller två av våran lyssnarlåda.
Okej, ja men vi fick en fråga och det var om vad är skillnaden på att vara en obstetrisk sjuksköterska och vara en midwife? Kan inte du svara på det, du som är en barnmorska?
Svar på det.
Eller vad är skillnaden för dig och vad är det som skaver för dig med att jobba på sjukhus, för det tror jag att du har varit öppen med även här på podden, att du inte kanske längtar efter att jobba på förlossningen så som det ser ut, i alla fall i Stockholm, just nu.
Jag minns vad som föranledde den här frågan, det var att jag hade varit med på en väns förlossning på sjukhus. Och efter den så lade jag bara upp en story om lite tankar kring det. Alltså dels att hon var supernöjd. Så då i det stora hela var jag ju också nöjd. Men att det blev så tydligt för mig att det här inte är det som sättet som jag önskar arbeta.
Mm. På vilket sätt?
Det här när man pratar så här, midwife och obstetrisk sjuksköterska. Jag kan tycka dels att det blir... är det bra sätt att man ska dela upp så? Det blir oftast, det är nästan som ett skällsord att man är så obstetrisk sjuksköterska. Det är ju något negativt anser många.
Är det någonting som, alltså är det ett ord som man använder? Alltså jag hör aldrig någon prata om obstetriska sjuksköterskor.
Det finns ju inte, de har tagit det från USA. Alltså obstetric nurse, det är ju de som jobbar på förlossningsklinikerna i USA framförallt. Det är inte midwives. Så det är en amerikansk särskiljning. Och där i USA så är det ju mer etablerat då att en obstetric nurse har vissa ansvarsområden och sen obstetriken, läkaren har ju det huvudsakliga även över normala födslar. Och de som gör den distinktionen menar väl att det är så i mångt och mycket här också att barnmorskans jobb på förlossningsklinik är mycket mer sjuksköterske arbete och att man inte har möjlighet att vara då en midwife, alltså med kvinnan gå, det är det som midwife betyder, att man går med kvinnan och följer kvinnan för, på grund av arbetsbelastningen men också att alltså arbetsbelastningen i stor grad gör ju att man inte kan alltid vara närvarande på det sättet som man hade velat vara. Vi har inte heller den här kontinuiteten i att man känner för det mesta i alla fall. Så att det är en helt ny person på löpande band, nya personer som man träffar och ska ta in och förstå. Det är ju supersvårt.
Jättesvårt. Jag tänker också bara faktum att man liksom arbetar i en liksom sjukvårdskultur ändå. Alltså jag menar, är man på sjukhuset så är man på sjukhuset. Man är inte helt fri från vårdkulturen. Och det är väl också kanske, den är inte alltid helt anpassad. Eller i synk kanske man ska säga med midwifery-kulturen.
Nej, och den är inte i synk med individen så mycket. Det är ju mycket som är på gruppnivå, att man har riktlinjer på gruppnivå. Och det kanske är det bästa sättet. Eller bästa sättet, det kanske är ett rimligt sätt i och med att man inte har den här kontinuiteten. Mm. Alltså man känner inte personerna. Man får, det, då är det svårt ibland att utgå från individen. Utan det blir en helt annan sak när man har sina egna barnmorskor som man har träffat och pratat med under graviditet. Mm. Som vet vad man vill, vet vad man har för förutsättningar och allting. När man bara ska slängas in och träffa någon.
Läsa lite
och läsa journal. Lite och någon som är inne i sitt arbete. Då är det ju lättare att utgå från det generella. Och det är så man jobbar mycket på sjukhus. Vad tänkte jag mer på att, jo, men också kritikerna då. Alltså jag är också en kritiker. Jag tycker bara att det är synd när man så här, det blir ganska polariserande när man ska vara så här. Ni gör så och du är bara en obstetrisk sjuksköterska. Du är inte en riktig midwife. Det kan vara väldigt provocerande. Och jag,
men säger folk det om barnmorskor här? Alltså så att du är bara en obstetrisk sjuksköterska. Ah, okej. Okay.
Det tycker jag, det hör jag.
Alltså barnmorskor emellan, eller för man hör väl inte lekmän så ofta bara.
Nej, det här är väl så här.
Barnmorskelingo.
Ja, barnmorskelingo kan jag tycka. Och det tycker jag, jag ska ta den grejen sen, men det som man också menar är väl typ det här med så här, induktionerna ökar mycket, så en stor del av barnmorskans jobb när man jobbar på sjukhus blir mer och mer också att hålla koll på olika induktioner. Och de induktioner är ju en medicinsk händelse mer så än en, det är ju inte längre då en normal födelse, det är inte barnmorskans ansvarsområde själv, utan det är läkarens ansvarsområde. Mm. Fler och fler födslar blir liksom har behov av läkarens ansvar.
Utlåtande och så.
Ja, precis. Och att man då menar att man i mångt och mycket får rollen mer som öververkare av dropp och du vet, ja, den
sjuksköterska. Mer och mer åt det medicinska då.
Medicinska, precis. Det sjukliga. Ja, och, jag, och det är väl det som också inte lockar mig. Men som sagt att jag kan tycka, jag vill verkligen att vi ska inte bli ännu mer polariserat. Jag tror inte det kommer. Nej. Det kommer inte föra våran kamp framåt. Och, alltså lika så, också bland läkare och barnmorskor. Och sen barnmorskor emellan. Jag önskar att vi kan bara kumbaya. Nej, men det är klart man kan kritisera och tycka olika. Men jag känner
kanske
att ibland
konstruktiv kritik.
Taggarna utåt. Och blir det bra? Vi vill ju många av oss samma sak i grunden. Man vill att
de som tar emot vården ska vara nöjda.
Ja, precis.
Det är väl det handlar om.
Sen har man olika approach och tanke om hur det ska bli så. Men.
Och jag menar, samma sak gäller ju även för de som är mottagarna av vård. De har ju också olika tankar om vad som är bra och vad som är mindre bra.
Verkligen.
Det är ju därför det blir så himla konstigt kan jag tycka att vara så polariserad. När man känner att det finns en, det finns liksom, det är jättemånga mottagare och de behöver olika saker.
Mm.
Så vi som, eller vi, ni som vårdpersonal på förlossningen kan också erbjuda olika saker.
Ja.
Jag förstår vad jag menar. Det är inte så att alla, precis som man säger, att alla ska inte göra kejsarsnitt, alla ska inte föda fysiologiskt, alla ska inte göra det ena eller det andra, utan olika behov behöver också liksom olika actions och approaches.
Verkligen.
Så det finns utrymme för alla. Så det finns liksom ingen anledning heller att vara polariserad, kan jag känna.
Nej, jag tror att man kanske känner att det finns lite förståelse då för kanske de som jobbar bara för att främja det fysiologiska och jobbar med det, att man kan känna sig missförstådd. För att man har kommit så långt bort från det tänket och den förståelsen. När man så sällan får se det helt fysiologiska. Ja. Och att det är det som eventuellt kan, kan provocera. Och att man också känner sig provocerad i att så här, jag vill jobba då som midwife, klassisk midwife. Mm. Men jag får inte utrymme att göra det under de här förhållandena. Jag får bara utrymme att jobba då som vad man kallar obstetrisk sjuksköterska. Jag märker i USA, jag hör att många nu barnmorskekonton amerikanska som är, alltså pratar om främre fysiologin och så, pratar om midwife.
Midwife, aha, medicinsk, in with the medicine.
Ja, det hör jag väldigt mycket. Och så då, där kan det också vara så här, någon som, det var en barnmorska som jag följer som jag tycker hon är rätt bra. Hon ger kurser i hypnobirthing och hon var bara skrev någon, hon hade gjort som en annons för hennes kurser där hon sa att jag tycker då att hypnobirthing bara låter som flum och typ att man sitter och mediterar. Ja, det här är inte så. Det här är liksom ett mellanting för dig som tycker som, ja men du vill ha epidural, du vill föra på sjukhus, men du vill också ha hypnobirthing.
Mm.
Och då var det många dels stoler men också barnmorskor som var så här, ja men att hon var sämst, liksom du bara midwife och
också snälla, det är så alltså varför hålla på? Det finns ju en uppsjö av människor,
ja,
som vill ha exakt så.
Jag
är jätteöppen för epidural, men jag vill också ha andra verktyg. Mm. Alltså, hur kan man, man kritiserar ju jättemånga då, både de som vill jobba så, men också de som vill föda så.
Jag tror att man tyckte dock att hon hade lite, hon var också lite så här raljerande och negativ ton mot de som då ville köra klassisk hypnobirthing. Jag tror att det var det som skavde.
För det lät
raljerande. Jag tyckte inte det var. Jag fattade vad hon ville säga. Jag tyckte det var bra. Jag blev faktiskt lite förvånad.
Man måste ju också kunna säga så här, om du är en sån som tycker att det är flummigt och järdebladdigt. För det är också många, det finns ju många sådana
som blir avskräckta.
Exakt. Mm. Och då, I'm catering to you.
Ja.
Ni som inte tycker det är flummigt och liksom vill köra och vara knee-deep i meditation.
Ja.
Do you. Alltså för att man säger att om man pratar med en annan grupp betyder inte att man kritiserar någon annan. Det är det jag kan känna med så många diskussioner. Att för att man säger att man tycker någonting så uppfattar jättemånga att man kritiserar alla andra alternativ. Mm. Och vad det kommer ifrån, det kan jag inte förstå. Man måste ju kunna vilja ha så olika saker. Utan att man säger att det du vill är sämre än det jag vill.
Ja.
Va?
Verkligen. Det är väl det som jag tycker vi pratar om hela tiden också. Just att man kan ge lite mer utrymme till det ena valet. Det är väl precis som att jag har förståelse också för att vissa kanske som jobbar på förlossningen dels kanske inte känner igen sig i att man är då, att man bara har det här medicinska. Man kan känna att man får göra mer.
Ja.
Men också att man kanske också är intresserad av det. Alltså att det är så här jag vill jobba. Ja. Och det får också vara okej.
Men såklart, och det behövs ju. Det är jättebra om det är okej. För att ibland behövs flera liksom medicinska interventioner för att saker och ting ska gå bra, så att säga.
Mm.
Och då är det väl jättebra att det är folk som jobbar med det som är intresserade av det och kunniga i det.
Mm. Med det sagt så vill jag inte det.
Nej men precis.
Mm. Och det får stå för mig. Men jag
det är synd att det inte finns något alternativ för dig kan man ju känna.
Ja,
för det finns ju också många i din sits.
Precis. Jag kände den förlossningen att jag kände att jag har väl blivit helt extrem. Eller jag är så känslig för jag har sett någonting annat.
Ja.
Och då blir allting sticker mig så himla mycket i ögonen. Jag bara så här, ni behöver inte göra det här.
Nej.
Ni förstör flowet. Och som jag sa då tidigare när jag pratade om det här. Det här var framförallt barnmorskan. Jag tyckte hon var toppen. Men på henne kände jag också. Du får inte utrymme att göra vad du vill göra. Jag känner det. Och du är säkert också ny och vågar inte heller. Vissa skiter ju och gör sin grej. Sen så kanske de också får pay for it.
Ja, men, och det får vissa verkligen.
Men för mig så tycker jag det som jag känner är det mest givande och som ger mig lust och som jag tycker är så härligt att vara omkring är just det här, det man får vid en hemfödsel bara. Alltså att man, inte bara vid en hemfödsel men även vid fysiologisk födsel på sjukhus. Men det här väldigt roa och kraften och att det är
närvaro.
Närvaro, att man måste vara där. Och det också känner jag, om jag skulle jobba på sjukhus, om jag då skulle få möjligheten, jag får en födelse som är så, och då känner att jag måste också springa någon annanstans eller hålla koll på en skärm som ska säga någonting om någon jag har i något annat rum, det skulle tära för mycket på mig. Och jag tror inte på, jag tror inte riktigt på att jag skulle kunna förändra något inifrån.
Nej, jag tänker att alltså när du beskrev det så, så tänker jag att för den eller de som bistår, att något som är så fantastiskt är ju att få hamna lite i det här hypnotiska tillståndet som smittar av sig från den som föder, om den får göra det ostört. Och precis som att någon som föder inte vill ha på skärmar eller tänka på någon annan, så om man bistår kan det ju vara, alltså, så vill man ju också bara få vara där. Man vill inte titta på sin telefon, man vill inte höra om några nyheter, man vill inte hålla på med något annat, man vill bara
inte tänka på, få vara, jag på en till snart.
Nej, men det är det, man vill ju bara få vara i rummet tills liksom man får öppna ögonen igen och bara så, när man går ut, det är verkligen särskilt känsla tycker jag i alla fall, när man, även när man går ut på sjukhuset men även hemma, och man får den där friska luften och man får känna liksom att man vaknar upp på något sätt. Och det är liksom en light version av när födseln är klar, barnet är ute och man bara, åh gud, just det, verkligheten. Ja, eller precis, när man får epidural också, bara, oj gud, just det, här är ni, vad fan, vad sjukt. Men jag undrar, förlåt, om jag får fråga en lite mer sådär praktisk fråga, och det är, hur gör man för att behålla sin kompetens? För att vi snackade lite om det, att just när man jobbar kanske med det normala framförallt, så vet man också att det normala kan bli onormalt. Och hur gör man för att liksom inte tappa sin kliniska blick?
Det här har jag pratat jättemycket med en kompis och kollega med mig. För jag tror kanske inte heller det optimala, alltså om man ska tänka kunskapsmässigt, om man ska bli en skillad barnmorska, är inte heller att det ska vara helt fördelat. Alltså att jag jobbar bara med det här normala. Jag ser aldrig det patologiska. Nej. Det bästa, jag tänkte på det faktiskt på vägen hit. När jag hade den där intervjun, så här, vad skulle vara drömscenario? Jag hade jättegärna jobbat på barnmorskeledd enhet. Då, alltså där det är då förväntat normala födslar. Mycket också för att rent bara i livet. Jag tycker det är svårt att vara, alltså om man är hembarnmorska, det är svårt, man kan inte blanda det med typ småbarnsliv och alltså att vara jour, och man ska göra det här på heltid i alla fall. Men så där, det är en anledning till att jag aldrig velat jobba på barnmorskeledd enhet. Också att jag tycker ändå om att ha kollegor och ha viss organisation, men då får man ändå det här jag pratar om, det rå och så. Men då hade jag velat att man, om i de fall där ändras, behövs en annan vårdnivå och blir patologiskt, att man då följer med och är hela vägen då, att
på inte då, så här, och,
ja, men om man, eller det kan ju vara som Södra BB att man är på sjukhuset, ja, jag jobbar här, men inte då att man lämnar över, utan att då följer jag med, för det är också viktigt att ha den kompetensen.
Ja, exakt.
För det är inte alltid allting är normalt eller går bra. Hon, min vän som jag pratar med, hon jobbar också utomlands och ser då när det är uppdelningen, och hon upplever att det kan bli det här extremerna på båda håll. Dels de som blir blinda för att allting är normalt hela tiden. Om de nu får något som inte är det, att det kan vara svårt att se.
Ja, precis.
Man tänker, precis som att det kan vara svårt från andra sidan att se
det här är
hur
normalt.
Man främjar det normala och vad som är normalt. Att man blir liksom
hemmablind. Ja. Och man ser, och så är ju också hjärnan lagd, att man ser ju mycket det man vill se. Och liksom man skapar sig en egen sanning.
Så det som är, jag tänker för de barnmorskor förr, där det var liksom, de jobbar ju med hela spektrat.
Ja.
Då blir de ju också kunniga på hela spektrat. Då får man ju också mycket, mycket av det patologiska och mycket av det normala. Fast det är inte så man vill jobba heller. Alltså det är ju också
jättefarligt. Lite chansningar.
Ja. Men om man kunde ha någon typ av sån rullians. Och det hade också varit så bra för just gemenskapen. För det jag tycker ofta det blir så här, det är ju en anledning, jag är inte säker på varför de stängde Södra BB, det vet inte om det är någon som vet exakt varför, men just det här, jag menar att man tog resurser från vanliga förlossningar och så vidare, och sen så tror jag också att det fanns lite, avundsjuka, eller det stäcker ögonen. Mm. Ni sitter här och har så himla bra förhållande medan vi är där och sliter.
Mm.
Men om man då dels fick vara på olika...
Eller rullande schema lite grann.
Lite rullande, eller åtminstone få liksom hospitera hos varandra och lära känna varandra och se det.
Det känns ju just i alla fall i vården. Alltså, så fort man delar upp så blir det ju lätt
lag.
Alltså, lag. Ja. Alltså, om man, alla samma jobb, exakt. Ja. Nattpersonalen kritiserar alltid dagpersonal så mycket. Inte lika mycket tycker jag tvärtom, men natthatar dag. Men också mellan sjuksköterskor och undersköterskor, att det kan också bli en så här, gud, de är så lata, eller
och vi gör det här, vi exakt. Ni gör det här.
Mm. Och det är ju jättesynd. Och jag tycker man märker, inte minst, alltså många sjuksköterskor som har jobbat som undersköterskor innan, i alla fall kan jag tycka att för mig hade det varit så gynnsamt att man bara, nej men så här, jag vet allt som vad ni lägger ner och energin, och att man aldrig tar det för givet, precis som att jag också har jobbat mycket natt och mycket dag, och då kan man också se att säga, men man har olika förutsättningar och alla gör ju vad de kan, men får man aldrig se vad andra sidan gör, då är det också så himla lätt att kritisera.
Jag tycker jag hade, jag minns en läkarstudent som var undersköterska på gyn. Tänkte bara, det här är så. Hon vill också bli obstetriker. Fan vad bra.
Det här är gynnsamt för dig.
Det blir jättebra för dig. Att du
man kan förstå.
Sig, omvården också, bara se vad arbetet innebär. Att det här är superviktigt. Jag sa det också att jag har en läkarkompis som är, nu är hon specialistläkare, men hon sa det till mig förut när hon, jag vet inte vad hon var. Men att hon, när hon jobbar på förlossning, att hon försökte, om hon hade en lugn stund, se om hon kunde vara med på en normal, helt vanlig barnmorskeledd förlossning. Mm. Och vara bara i bakgrunden för att också få se det. För att hon liksom, hon bara, jag ser liksom aldrig när det går bra.
Att det är normalt.
Ja, för då får man ju snacka om, jag fattar verkligen att de här läkarna får, att de blir förlossningsrädda och får en skev bild.
Nej,
av
men alltså,
födande.
Självklart. Man
kommer ju bara in när det, när man behöver, när man är räddaren för det första.
Exakt, alltså, det också.
Man räddar situationen och man kommer in i ett kritiskt läge. Snacka om att man får uppfattningen om att det här är farliga grejer och att jag är
och att man alltid måste rädda. Mm. Alltså att liksom alla kvinnor eller alla födande behöver hela tiden bli räddade.
Ja, det förstår man ju. Du har säkert jobbat på någon av den också där man är, alltså där man också börjar känna, eller jag vet inte, du kanske inte har haft så, men jag minns när jag jobbade på gyn, då tyckte jag att jag hade diverse gynekologiska åkommor och man kände...
Nej, men så är det väl alltid. Alltså, jag menar, gud, jag trodde att jag hade diabetes i 2 år när jag jobbade på endokrin. Och det enda stället, jag trodde inte att jag hade fel på njuren när jag jobbade med dialys, för de var bara så dåliga. Jag bara, nej, jag är inte i närheten av det här. Men annars, man har haft olika infektioner och man har haft... Och i cancer hade vi också väldigt mycket när jag jobbade med på palliativ avdelning.
Men jag skulle säga, när du avbröt mig.
Excuse me.
Nej, jag skojar. Nu var det någonting jag tänkte med epidural. Det pratade jag med någon om häromdagen. För hon var bara så här, hon pratade om sin födsel och lite vad som hade hänt. Och det var så en klassisk interventionskavalkad. Hon hade blivit erbjuden en epidural. Och hon var lite frågvis i så här, varför erbjöd de mig det i det skedet när jag hade sagt att jag inte ville liksom. I det... var det rätt och borde jag ha sagt nej och så vidare. För det första sa jag att säga nej, alltså när du blir erbjuden epidural i så här transition. Att säga nej till det, det kan ju gå, men det är ju jävligt svårt. Alltså.
Man kan ju man bara, vad skönt.
Du vill ha någon hjälp, men kanske det hjälp man vill ha är något form av stöd. Men om stödet som erbjuds är en epidural så är det jävligt svårt att säga nej till.
Och
så
det kan kännas jätteskönt. Alltså när någon frågar. Det minns jag mycket väl från första födelsen. Och hade ingen frågat, nej, men då kanske jag inte hade blivit någon. Men när hon frågade, jag bara, just det. Epidural, jag kan få bli klar med det här eländet. Jag behöver inte känna så här. Det var exakt så jag kände.
Så det, för hon sa ju också, det var ju skönt också att få den. Vad skulle jag säga? Men också så här, och på frågan varför de erbjöd. Dels tänker jag, det vet jag inte i just hennes fall. Nej. Det kan ju vara massa anledningar. Men när man dels inte har tiden att ge det här stödet. Mm. Ja, men då blir det också jättejobbig stress för en etiskt och tidsmässigt. Det vet jag själv att man har känt på förlossningen att bara så här, åh vad skönt att hon tog en epidural. För nu kan man,
nu kan jag
slappna av lite. Jag vara där inne direkt. Nu kan ni äta,
nu kommer hon sova kanske lite.
Hon kommer sova fett skönt. Det blir bra, vi går och undersöker om några timmar. För att det där, det andra kräver att man...
Det kräver ju närvaro.
Och det kan också kräva väldigt mycket must, som du säger. Ja. Som man måste få tillfälle och utrymme att ge. Så det blir en enkel räddning för många parter. Att man känner också att det här är det som jag har att erbjuda rent tidsmässigt. Och...
Men jag tänker också, alltså, delvis ge, men också det, alltså, man ger ju så mycket... Man öppnar ju upp sig själv och blir mottaglig för andras energi, men också ger mycket av sitt eget. Där tänker jag att sen om man skulle behöva springa då direkt till någon annan och så ska man ge, alltså även om man så här, visste, okej, okay, jag får vara kvar tills barnet är fött. Tanken på att direkt springa till någon annan ger lika mycket, och så ska man hålla på så 5 dagar i veckan.
Men man kan
det
inte.
Också,
alltså, då kan man ju inte heller öppna upp och ge Nej. Allt det där. Och det förstår jag, för att man har inte ändlös kapacitet.
Nej.
Jag kan inte ta, när det är så här rullande band av födslar, det blir ju inte direkt som att
man vill ju också inte heller.
Jag tror alltså, man inte.
Jag tror, alltså jag menar, efter ett tag så blir det ju att man måste stänga för att man känner att nej, men jag har, kommer inte ha någonting kvar, och jag måste ju också fortsätta leva liksom efter jag slutar jobbet. Så man blir stängd, och då är ju också det något som drabbar alla i rummet liksom. Ja, inte.
Jag fattar. Men det, om jag ska säga en, jag tror jag har sagt det, för jag säger allting upprepat jag säger, men att jag är jätteglad över den så här resa jag har gjort i min syn på alla de här frågorna, och också hur jag vill vara som barnmorska, hur jag vill jobba och hur jag ser på allting. Men det är också, det kände jag efter den där förlossningen och min kompis förlossning, att jag bara så här, det är också så här jobbigt att jag ser det där. Det här tycker jag, för jag kände verkligen, hon ser inte någonting av det här som jag ser. Nej. Hon är bara tycker att det här är toppen. Men att det var så mycket som för mig skar i mitt hjärta.
Ja.
Och det är liksom det här, once you see you can unsee. Ibland bara, kan jag bara få unsee?
Jag håller med. Alltså jag tror också, jag har ju en grupp med tillsammans med några andra doler, och det är ju inte så sällan, alltså man skriver efteråt bara, alla är nöjda och glada, men liksom, jag känner mig så undrande kring saker som skedde, och glad att det inte var jag. Alltså det är väl kontentan liksom av att så här, det här hade kunnat vara på ett helt annat sätt, och mycket att man måste kämpa för olika saker och säga som man har sluppit. Och, ja,
apropå det... den här som skrev om frågan om epiduralen och hur, varför det allt blev som det blev. Hon bara, nästa gång så, hon bara, jag vill ändå peppa på att föda igen. Det jag tyckte var väldigt häftigt. Nästa gång ska jag nå med en doula, för att den här gången blev jag avrådd av min barnmorska för en MVC. Och sa det, jag bara, varför avrådd hon från det? Hon tyckte att det var bättre att vi fokuserar på oss bara som par.
Bara, vad fan snackar du om?
Jag vill inte say too much då, för jag bara så här. Eller jag sa bara, ah, okej, okay, märkligt råd. Men det är bra att du kan lyssna på din
instinkt. Vet du vad, jag tycker att det där är skandalöst.
Man vet ju också att det, eller hon kanske inte vet. Men
det finns ju digen forskning, men också varför skulle det vara bättre? Alltså, okej, om den känslan kommer inifrån, jag vill bara vara med min man. Absolut, eller min partner. Men att som vårdpersonal säga, jag tycker inte du ska ta emot mera stöd om du är öppen för det. Det är under all kritik. Nej, men alltså, man blir arg faktiskt. Också när man vet hur det ser ut på sjukhuset.
Ja, men precis. Men du kanske inte vet vad det innebär och så.
Ja, men då ska du inte ge några tips om det.
Mm.
Då säger man, jag kan inte så mycket. Läs på.
Mm.
Nej, det är faktiskt... Nu är my blood that is boiling.
Och hon hade också gått... Hon verkade vara nöjd med sin barnmorska. Men hon hade också gått igenom... Hon bara, det kändes skönt. Vi gick igenom förlossningsjournalen. Men hon basically sa bara att det fanns inget annat man kunde göra. De har gjort helt rätt. Och det är inte så... Jag sa också det. Jag vet ju inte någonting. Det kanske var alltså, helt motiverat. Men jag tycker inte... Man ska inte heller... Jag vill inte att du ska bli med dig själv. För det var också så som du kände. Så här, när det fanns inget annat sätt så basically misslyckades jag. Och varför hade jag svaga verkar på slutet? Jag bara, men nu måste vi take it back.
Take it a step back. Ja. Och sen man kan ju alltid, alltså när man pratar om, alltså, ja, men också att, som om man ska gå igenom någons journal, någon som känner sig liksom undrande för varför blev det som det blev, att säga bara att alla beslut som de tog var helt rätt och det här var precis det enda sättet det kunde gå. Det kommer ju aldrig vara sant.
Nej.
Alltså, jag menar, hur bra personalen än är, det finns ju alltid alternativ. Man hade ju alltid kunnat göra på ett annat sätt. Betyder det 100% säkert att det hade blivit bättre?
Nej.
Men att säga att alla rätt har gjorts, inga andra alternativ finns, det är också inte trovärdigt. Det är precis som när man frågar någonting. Ah, men vad finns det för fördelar och nackdelar? Om någon svarar, det finns inga nackdelar, då tycker jag att man ska dra öronen till sig. För att det är liksom inte farligt att berätta om nackdelar.
Inget är riskfritt.
Inget är riskfritt. Precis, alltså, jag tycker det exempel jag alltid tänker på det är att även att dricka vatten är inte riskfritt. Dricker för mycket vatten, då kommer du få en njurproblem. Alltså jag menar, allting kan bli någonting. Och att säga att nej, men det här är ingenting. Om någon frågar och är intresserad av fördelar och nackdelar och risker, var öppen med det istället.
Så tar man de riskerna som man känner sig bekväm med.
Exakt, så kan man ta ett eget beslut. Mm. Det betyder inte att man skrämmer upp någon. Det betyder att du ljuger om du säger att det finns liksom ingenting dåligt som kan komma ur det här. Och om du inte vet, säg det. Vet du vad, jag vet inte vad riskerna skulle kunna vara. Jag har bara erfarenhet, positiva erfarenheter. Det är också mer ärligt än att säga att det är riskfritt.
Precis, det är inte riskfritt att ta en Alvedon.
Nej.
Men det är ju bra alternativ många gånger.
Och oftast händer liksom inga negativa saker. Oftast går det jättebra. Men om någon frågar så ska man ändå.
Men för också det jag kände att jag gav henne ganska basic så här. Ja, men hur olika en sak lätt leder till en annan. Och det är inte som sagt rätt eller fel. Men det här med så att du har svaga verkar. Nej, alltså det är inte att det är fel på din kropp. Det är väldigt många saker som troligen ledde till att det blev så. Och det är bara att höra att istället för att lämnas med att du är verksvag och du behövde det här. Eller du var för trött, du behövde det här. Nej, det finns också andra alternativ. Men du, det är absolut att du gjorde det bästa du kunde under dina förutsättningar som du hade. Ja, också, är det svar nog?
Ja, jag vill bara säga också att det är faktiskt inte så fel att vara svag.
Att vara svag?
Ja.
Ja, jag vet inte vad jag gör med.
Nej, obviously inte du, men alltså just det här med, jag tycker att om livmodern jobbar jättelänge, att den blir trött då, det betyder inte att liksom den eller du är ett failure. Alltså jag tycker det är så synonymt med att bli trött, att inte orka med, då är man liksom dålig. Har du gjort så gott du kan, det är allt man kan göra. Man är inte dålig för att man behöver hjälp. Alltså,
jag menar väl
det
att
måste
det
komma
är
ifrån.
För många
jag fattar vad du menar.
Epitetet verksvag. Ja. När det kanske är liksom omgivningen som är verksvag.
Ja.
Eller som
man hade kunnat göra
verksvag.
Andra grejer för att man inte skulle hamna i en sista.
Men
man
att bli trött eller behöva hjälp eller kapitulera. Herregud,
ja.
Det är mänskligt.
Och jag tycker inte bara under födandet, men kanske det blir väldigt märkbart där att man tycker för att man är trött om man inte orkar, om man inte liksom persevering, eller man ger upp, då är man så jävla dålig. Man bara, vet du vad, det är också, alltså ibland så behöver man göra det.
Ja.
Man behöver liksom inte gå in i kaklet.
Nej.
Det är okej att säga stopp.
Bli, liksom. Heller. Alltså, man vet ju lite vad man ger sig in på, men man vet inte exakt hur ens egna resa kommer vara, och den som vi alltid säger, det går inte att jämföra med någon annan. Eller vad den klarade eller inte klarade, du vet inte.
Eller vad man klarade förra gången. Eller vad man klarar nästa gång.
Med de orden, tack så mycket. Eller? Vill du säga något mer?
Ja, jag ville berätta. Nej, det var jätteintressant att höra om alla dina tankar.
Tack så mycket att ni lyssnade. Puss och kram.
Puss och kram.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.